Jelani.
Det betyder välkomna på ryska. Nu är vi här, Johan. Och då tar man sedan dit man kommer, tycker jag. Jag tycker att vi småsnackar inte, utan vi kör den här faktarutan som vi har sagt att vi ska köra varje dag under det här Rysslandsäventyret. Så vi börjar direkt med, var är vi någonstans, Johan?
Vi har det väldigt bra. Vi sitter i en lägenhet via Airbnb, hyrd, sådan. Bara en rask promenad från den väldiga Lushniki-stadion i Moskva. Vi sitter i ett rum som får betraktas som vardagsrummet med en tv framför oss där det på nedskruvad volym är igång ryskt uppsnack inför kvällens sista VM-match.
Som är då Kroatien Nigeria.
Ja.
Och då avslöjar vi lite grann kanske också vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss?
Klockan är rysk tid 20:09. Och i VM-schemat befinner vi oss alltså att vi har 20 minuter kvar till kickoff mellan Nigeria och Kroatien. Vi har då betat av idag Frankrike mot Australien, 2-1 i Frankrike, Island mot Argentina 1-1 och Peru-Danmark 1-0 till Danmark. Så där befinner vi oss. Just så det. Vi kommer ha en match rullande här lite under inspelningen, vilket känns trevligt.
Och du sa det att vi har en tv här, men du har också en keyboard framför dig, Johan.
Jag har det och jag kan, det är inlagt någon slags salsa loop här. Jag ska kan vi bara demonstrera hur den låter. Jag sitter alltså vid en keyboard.
Vrid upp volymen.
Ja, då låter det så här om man kör igång den. Salsan kommer in
lite senare.
Lite senare. Ja. Och jag tänkte att lite mer erotik. Jag kanske kan använda den om jag tycker du blir långrandig. Så kan jag bara köra igång synten. Den tillhör alltså möblemanget här i lägenheten.
Absolut. Och vi går vidare i formuläret. Hur mår vi? Hur mår du, Johan? Efter denna första dag i Ryssland och på resande fot.
Jag mår kanon. Det har varit en lång dag såklart som vi säkert kommer gå igenom här på vårt eget sätt. Men med tanke på att man varit uppe sen 4 och att klockan är ganska mycket så känner jag mig pigg. Jag tror att vi är farligt ute, att vi sätter ribban alldeles för högt. Jättetrevlig liten lägenhet. Vi har ätit god middag på en restaurang. Det bådar inte gott, tror jag. Nej. För sen kommer vi till mina bokningar och då blir det inte lika flott.
Nej, fy fan vad jag är rädd för detta. Men
hur mår du själv?
Jättebra. Nästa fråga. Har vi träffat Grant Wall?
Nej, men vissa förhoppningar om att få träffa honom imorgon.
Vi vet lite grann att han är i Moskva. Jag vet att han bor på ett hotell. Givetvis bor Grant Wall på ett hotell som ligger oerhört nära Röda torget. De riktigt dyra priserna. Han betalar lätt 15 000 per natt där.
Och bokar inte själv heller.
Nej, men också att han har lite mage att klaga för att supportrar blåser sina vuvuzeler fram till 4 om nätterna. Detta har jag fått fram genom sociala medier.
Det får man kanske ta om man bor mitt i smeten. Men inte helt omöjligt att han ska på Tyskland-Mexiko här i Moskva imorgon, vilket vi också ska på. Och då får vi vara på tårna.
Absolut. Och den sista frågan, vad gör granen just nu?
Det har jag ingen aning om. Jag har haft väldigt dålig Sverigekoll idag. Och du vet väl inte så mycket heller?
Nej, jag skulle gissa att nu började dra ihop sig till matchen kanske ändå.
Är det resdag för Sverige kanske? Åker de inte 2 dagar innan i och med att det är så lång resa och lite tidsskillnad?
Jag tror att de
också
redan är där. Vi har lite för dålig koll för att fundera på det. Så vi ger inget konkret svar på vad granen gör just nu.
Då kan vi väl säga som så att vår VM-resa, den gör vi i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica. Den tar 15 minuter i ugnen, precis lagom för att hinna med i en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidspauser, i en träningsmatch mellan Oxford och West Ham sommaren 1994 hör West Hams då assisterande tränare Harry Redknapp hur en man i publiken hela tiden klagar på spelaren Lee Chapman, skriker okvädesord i jämnt och ständigt. I halvtid får Redknapp nog. Han vänder sig mot killen i publiken, supporten alltså, och säger: kan du spela lika bra som du snackar? Och så blir det alltså som så att den här killen får hoppa in till andra halvlek. Han byter om och går in i West Hams lag. Steve Davis hette han, den här supporten, och han lyckas till och med göra ett mål under andra halvlek. Och jag vet inte om det var på grund av detta, men en månad senare så befordras Redknapp från assisterande till huvudtränare. Vi säger tack till Dr. Oetker.
Som du sa, Johan, vi har precis återvänt till denna väldigt gemytliga lilla lägenhet i studentkvarteren, som det kallas, vill jag tro, här i Moskva, som ligger granne med försvarsdepartementet. En oerhört pampig byggnad. Det är lite den kulissen som vi har jobbat med. Men vi är också lite lite tagna av att ha suttit och tittat på just då Danmark-Peru, där vi kände att Danmark var ju väldigt bra i första halvlek. Samtidigt så kände vi att andra halvlek, så bra som Peru var där, och du sa någonstans kanske i 70 minuten, detta är den perfekta VM-matchen. Vad menar du med det, Johan?
Jag vet inte, jag hade precis beställt in en öl. Nej, men det tog ju lång tid innan Peru började gasa. Danmark gjorde ju även sitt mål i början av andra halvlek, men sen så satte de ju verkligen fart, och man undrar varför de kanske inte gjorde det från början. Med två lag som man vet inte skulle mötas om det inte vore ett VM i princip, och som står för lite två olika typer av fotboll, och där det blev väldigt öppet, kanske upp mot timmen spelad. Du började komma in i matchen också. Du brukar ju vara ett vass, men jag har aldrig sett dig så off. Jag vet inte om du var hungrig eller trött efter resan, men när William Kvist i Danmark bars ut på bår efter att ha blivit tacklad, så sa du, jag tror det är Cueva, han är jävligt bra, som de missar nu Peru. Det var som dansk som bars ut. Men sen kom du in ner i matchen.
Ja, absolut. Ja, men det är ju ändå fascinerande, och det fungerar, för att så fort Danmark har gjort sitt mål, och Peru inser att nu kan vi inte bara ligga lågt, och nu måste vi börja anfalla. Och de tog över spelet totalt i andra halvlek. Mm. De kommer gräma sig, för att hade de gått ut med samma matchplan som de på något sätt per automatik slog på efter att Danmark tog ledningen. Har de gjort det från minut ett, så hade ju säkert Peru gått därifrån, inte som förlorare i alla fall.
Nej. Och vi fick se en som gjorde att Leo Messi inte slog dagens sämsta straff. Det trodde man kanske att han skulle få den titeln. Men den straffen Peru slog över, den var inte vass.
Nej.
Men jag är lite glad, för jag har ju varnat lite för Danmark som en outsider, att de ska gå vidare från den här gruppen. Och nu hade de kanske lite flyt, men det var väl en perfekt start för dem.
Mm.
Var ska vi gå vidare efter det här?
Vi kanske ändå ska göra som så att vi kör lite grann från början.
Ja, den här dagen menar du?
Mm. Landvetter, vi var där och det första vi ser är, eller det första vi ser, vi har redan pratat lite grann om det i våra tvåddar. Vi såg Stefan Andreasson springa förbi i fast tracken. Vi såg Ulf Niklasson, GP sportchef, som skulle till Kroatien på semester med sin familj.
Mm.
Och vi såg väldigt många blå-gula tröjor, eller gulblåa tröjor, beroende på hur man vill säga det. Men väldigt, väldigt många som skulle på något sätt ta sig till Ryssland, till någon stad.
Och ännu fler mötte sen upp vid mellanlandet i Stockholm för att fara vidare mot Moskva.
Ja.
Och där blev den gula armén större. Den gula väggen, du vet att det pågår en liten tvist där ristarna.
Rist junior.
Ja, Lars Rist, den avgående landslagschefens son då, är inblandad i en mycket märklig historia där han då har ett företag som har tagit patent på namnet Gula väggen, vilket betyder att Camp Sweden och svenska fansen inte får kalla sig så. Och så blir det verkligen delikat då, eftersom Lars Rist är ju på förbundet och samtidigt så är han pappa då till mannen som ligger bakom tvisten. Kan man väl säga. Men de var många, och man insåg att det kommer nog bli rätt mycket gult på läktaren i Novgorod ändå. Och de hade kannat på rätt tidigt.
Ja, det blev både gula och gula och blöta och blöta ju närmare gaten man kom. Och jag hamnade bredvid ett gäng, ja det var Stockholms dialekt. Ett gäng där männen kanske var i en 45-50-årsåldern, 4-5 stycken. Och de sa så här, att de började köra lite intern betting. En gubbe sa, sätter Toivonen en tunnel så bjuder jag på en 3-1 och ett... Ge mig chansen. Jag tar det på min egen dialekt då.
Ja.
Ja, i alla fall så var det så att en sa så här, Johan, att om Toivonen lyckas göra en tunnel så skulle han bjuda hela sitt resesällskap på en 3-rätters och ett helrör. Varav en annan kontrade, varje gång som Marcus Berg har ett avslut på mål mot Sydkorea då, så bjuder jag på shots till hela gänget.
För varje avslut?
För varje avslut, ja. Så det var lite grann under de förutsättningarna som de här skulle åka. Det handlar rätt mycket om att sänka järn.
Ja, jag tänkte på det när man ser och sett dem tidigare, den här typen av kompisgäng i olika åldrar som åker över för att se på mästerskapsmatcher med Sverige, och som kanske åker över för att dricka lite samtidigt. Att det finns ofta en i gänget som är betraktad lite som nörden, den som är lite alibit för att vi har koll på fotboll. Kallas kanske ibland lite så här skämtsamt för Rain Man. Rain Man, du har ju koll på det senaste från svenska lägret. Så här, för att liksom visa att att det finns i alla fall någon där som har koll på siffrorna. Sen kände jag att alltså det får man ju verkligen ge Tutu Balutu-gänget som då kör någon egen
Tutski Balutski.
Tutski Balutski, ja, som ju kör egen VM-satsningar på hemmaplan, att som de har slagit. Det skrålades alltså kanna på, som är deras ramsa från början, som de har vid gaten och vid passkontrollen. Och jag såg flera sådana här t-shirts som det stod gul och gulo på. Deras smeknamn då på, det betyder järv på latin, järven. Och att de tycker att det passar bra. Och man kände, det var ju några som kände igen oss och en annan kom fram och tycker det är trevligt, men ändå hela tiden med känslan av att synd att det inte var Tutu Balutu.
Alltså, jag tyckte Gustav och Wilbach.
Ja, ja, alltså, de är trevliga. Såhär, och de kände igen oss, kunde ju uppskatta det. Men hela tiden med lite att de hade hoppats på en bättre spelning och så kom det en artist som, ja, den är väl okej. Okay, men vi vet alla här att vi hade hoppats på Springsteen.
Ja. Ja, men jag måste säga det att jag känner ju en väldigt stor, just nu en stor kärlek till Tutu Balutu, för att de gick ut och peppade oss när vi hade som värst med vårt strul här då med vår podcast. Och peppade oss och skickade lite styrkekramar och sådär. Fint ändå att vi är på ett sätt konkurrenter, men vi är också kompisar just nu.
Ja,
och när vi precis har checkat in och vi står och redo att boarda vår flight, så ser vi att det är Jörgen Persson och, vad heter han? Mer än Lind.
Erik Lind.
Ja, det är ju lite talande då.
Att du inte riktigt sätter förnamnet nu. Det är inte konstigt.
Nej, precis.
Många skulle inte känna igen honom.
Och vi går fram och hälsar och snackar och frågar, ska ni dra till Ryssland, killar? Nej, de ska dra till Las Vegas. För att där ska de spela veteran-VM.
Vad ska ni göra där, frågar vi. Skämtade Erik Lind lite och sa, vi ska sätta allt på rött.
Ja, just det.
Lite så här gubbigt skämt. Ja. Som man ändå skrattade med till.
Absolut, vi garvade lite mer än vad vi gör nu.
Ja.
Men så de ska dra där. De ska vara där en hel vecka då i Vegas. Och vi frågade givetvis, ska inte Gio med? Nej.
Inte äpplet heller, våga kanske inte, sa Jörgen.
Ja,
Erik Lind sa också till mig, när du inte hörde, jag frågade, vad är det för mer som gamla S som är med? Så det här bland många, jag trodde ändå jag hade rätt bra koll, men jag fick stå och fejka ganska bra där, att jag hade koll på gamla serber och sådär. Han, ja, vad gör han nu? Inte helt ärligt, men det var väldigt trevligt att prata med dem. Och Jörgen Persson har vi väl nämnt här någon gång innan, och en del har talat om hur han stod kanske lite i Wallners skugga. Men Erik Lind, kan vi fastna lite grann i honom? Vet ju säkert vem han är.
Om Persson stod i Gios skugga på något sätt, även om Persson hade väldiga framgångar under oerhört många år, så stod Lind, han stod liksom nedgrävd i en liten buske bakom den här skuggan.
Ja, och här kan, man kanske kan kalla det här lite att vara bra i fel tid. För han var verkligen bra. Jag tror, om jag inte är ute på alldeles för hal is, så var han rankad femma i världen. Alltså Sverige, världens femte bästa pingespelare 1989. Och tar ändå inte plats i Sveriges lag, som i den här legendariska matchen mot Kina, där de för första gången besegrar Kina, som man sa river den kinesiska muren och vinner VM-guld i Dortmund. Äpplet, Jörgen och Gio spelade. Lind fick inte ens plats, trots att han var femma i världen.
Nej, det är ungefär som Emil Forsberg skulle inte platsa i tyska landslaget om han var tysk.
Jag försöker hänga med i parallellen. Jag gör mitt bästa. Men jag såg att jag blev nyfiken på honom. Det var så symptomatiskt då att Erik Lind har nog haft ett helt okej liv. Jag tror inte han går och grämer sig så mycket. Det är mer sådana som du och jag som kan fastna i sånt. Men jag googlade givetvis honom. Jag tänkte så här att, vad finns det? Och då var det väldigt typiskt att när man såg hans Wikipedia-sida så stod det bara Erik Lind, tennisspelare. Det var liksom fel sport också. Han har ändå varit femma i världen och nått rätt stora saker. Men han kanske kan, det finns ju någonting där. Pingisen var väl lite gemensamt med tennisen, och var det Kent Karlsson kanske, den gamla gruskungen som jag tror var sjua i världen och inte fick plats i Sveriges Davis Cup-lag när de var mot USA. Hade han varit idag så hade han varit världens stjärna. Idag behöver man inte ens kvala in till Grand Slam-turneringar för att få spela för Sverige i tennis. Och jag vet inte, pingisen ligger ju lite bättre till. Men Erik Lind hade ju varit första spelare idag. Och där har vi ju en del, jag vet inte, kan Erik Lind känna släktskap med sådana som Icardi, eller vad har vi mer? Rabiot?
Som vi pratar om här, eller Sané då? Kanske.
Ja, precis. Att man är, ja, de är lite bra men i fel tid, eller har för bra konkurrens runt om sig.
Absolut, så kan det säkert vara. Men det finns ju också någonting, om man vänder på det, så kan man ju kanske konstatera också att det finns de som har turen på sin sida åt andra hållet. där man kanske är dålig i en dålig tid och ja, ändå,
eller hygglig.
Ja, eller hygglig då. Precis, i den kontexten då. Om vi tar till exempel Ola Toivonen som inte har fått spela någonting i Frankrike och ändå är en startspelare, troligen här då, ja. Med all säkerhet.
Ja.
Han har ju turen som inte Lind hade. Så att man kan ju vända på det lite grann.
Hur mycket ska du ha för att, vi kommer ju vara i mixade zonen efter matchen, oavsett om det blir klang och jubel mot Sydkorea eller om det blir kryss eller förlust, att du försöker lägga fram det här resonemanget för Ola. Och just du nämner Erik Linds situation. Det ska vara väldigt kul att se det i en klunga av journalister. Att du kommer behöva ställa frågan ganska länge också. Det ska, ju, det ska man veta i en mixad zon. Att man ska ju gärna hålla frågorna kort.
Ja,
det är inte så, man har inte så mycket stor poäng i att försöka vara smart. Ja, det har varit väldigt kul att se dig försöka först bygga upp vem Erik Lind är.
Ja, ursäkta, Ola, Ola, bara en sekund. Anders från oss säger det. Det är så här, du vet, vi har Lind. Jag kommer inte ihåg vad han heter förnamn. Men han var jävligt bra på pingis. Men han var femma i världen 89 och kom liksom inte riktigt med då. Och går man in på hans Wikipedia-sida så står det att han är tennisspelare när han egentligen var pingisspelare. Han är jävligt bra, han är ju i Las Vegas just nu. Känner du någon som helst liksom likhet med honom?
Och precis så, det har varit jättekul.
Ja, men jag gör det försök alltså. Absolut.
Ja.
Jag ska göra det på
för den är också nästan, den är ju lite, skulle kunna uppfattas som lite dissig mot honom.
Ja, men jag tror ändå att han skulle kunna fatta kontexten av frågan om jag lägger fram det på ett bra sätt.
Kan ha berott lite på hur det har gått för honom i matchen också kanske.
Absolut.
Nu nämnde vi inte heller att man blev ju nästan lite sugen på att boka om sin flight, skita i Ryssland och följa med på veteran-VM i pingis i Las Vegas. Så fick man en bild av att det kan vara lite dekadent och gamla avdankade lirare som har, utan att någon riktigt tittar, en vecka i Vegas, de ska spela lite pingis, de skulle väl spela dubbel ihop tror jag, Lind och Persson, men också rätt mycket fritid, att det skulle kunna bli lite incidenter där.
Det skulle man kunna tro.
Man skulle komma närmare dem än vad vi kan komma Sala och de här spelarna som vi ska bevaka. Så kan man väl säga.
Verkligen. Men om vi ändå stannar kvar i det svenska landslaget så har vi en annan gammal gigant som kanske då påminner mer om Lind än vad Toivonen gör. Nämligen Stefan Pettersson som då är den tillträdande landslagschefen som tar över efter Lasse Richt.
Så, hur tänker du då?
Nej, men
du tänker 94?
Ja, precis. Ja. Han var ju i Ajax och vi har ju pratat om det tidigare att han har ju till och med kommit ut med en självbiografi som, väl, jag vet inte hur den har sålt så jag ska inte slänga mig med någon sån typ av statistik.
Nej, men det är väl talande att den släpps i Holland. Att det finns en marknad precis, där, det men, säger någonting.
Men inte i Sverige och det finns rätt många på gatan som inte riktigt vet i den lite yngre generationen som aldrig har talat om Stefan Pettersson. Vi kanske kommer göra det efter sommaren när han är den som får lite rubriker och sådär. Men han var ju som så att han var ju jättestor Ajax, superbra, tillhörde verkligen eliten när Ajax var verkligen ett topplag i Europa. Öst in mål. Kommer inte med i VM-truppen 94.
Han hade någon teori tror jag, om man, det var när han blev intervjuad av Lund, att han hade, om det var att han hade tackat nej till någon vänskapslandskamp eller någonting sånt som skulle fått möjligen Tommy Svensson att tvivla på hans hängivenhet eller sådant.
Som Sané gjorde då förra sommaren när han opererade näsan och Roger Löv. Kanske
precis, jag minns inte exakt hur det var så. Men det skulle ju vara märkligt idag. Då ska man säga att Ajax var ju av en annan dignitet än vad dagens Ajax är. En verklig så här, stormakt inom klubblagsfotbollen. Om man har vetat då att vi har en svensk i ett sånt lag som är väldigt populär och som får spela, som gör mål och kan inte ens ta plats på bänken. Vilket anfall vi måste ha, det hade vi ju.
Samtidigt så kanske det finns mått av historierevisionism i detta, denna tes. För att det var ju trots allt så att han flyttade tillbaka till IFK Göteborg 94 efter kanske sommaren där i USA. Och hade väl kanske haft sina bästa år bakom sig.
Ja, sen var väl ändå nyttig för Blåvitt. Han var väl lite sådär bredde mackor till sen när Andreas Andersson kom till Blåvitt tror jag. Tror han låg bakom rätt många av hans djupledsmål där. Men detta alltså på temat Erik Lind. Han är väl också här och hänger Stefan Pettersson säkert för att känna in sin nya roll.
Ja, han är hela
honom tiden. Kanske du kan få lite mer tid för att fördjupa den här Erik Lind-frågan med, om Ola skulle reagera dåligt.
Just det, precis. Men sen så vill jag också nämna Johan att jag vill ju gärna att vi för in dagens ryss i det här. Att vi stöter på en hel del ryssar givetvis under vår tid här. Vi försöker ju prata med dem. Det är inte så många som är, ska man vara helt ärlig, jättesugna på att prata med oss. Men vi gör våra försök ibland. Och du gjorde ett försök med Mr. Hertz då, han som skulle fixa vår bil som vi ska hämta ut på flygplatsen. Mm. Ni fick ändå lite feeling där.
Jag hoppas att vi kommer hitta en lite starkare karaktär som dagens ryss, om det här ska bli ett återkommande inslag i VM-poddarna. För så färgstark var han inte.
Vi började jävligt lågt.
Alexander, som han hette. Men han var ju trevlig och kunde lite engelska, och det räckte väl så. Men jag frågade om han hade följt fotbollen, om han hade sett premiären när Ryssland vann med 5-0. Big surprise! Sa han då. Och sen så lärde han mig faktiskt ett ryskt ordspråk. Det var ju alltid någonting.
Ja, det var det jag tänkte. Därför kvalade han in som dagens ryss.
Ja, jag vet inte heller om det här är korrekt översatt. För han försökte då översätta. Han förklarade då att vi har egentligen ett väldigt dåligt lag. Så därför är jag så förvånad att vi kunde vinna så stort. För det hade ingen trott, och inte jag heller. Men så sa han, ja, hemma plansfördel, och det kan alltid hända grejer när man spelar hemma, när man är hemma. Så sa han, finns ett ryskt ordspråk, och så försökte han översätta det till engelska. Funderade ett tag, och sen så sa han, when you're at home, even the wolves help you.
Vill du försöka
analysera det? Ja, det är väl att känner man sig hemma och trygg, så blir det även det som annars kan vara skräckenjagande till hjälp. Mm. Någon ryskspråkig lyssnare kanske kan protestera eller nyansera. Alexanders försök till översättning av detta ordspråk. Men han får bli dagens ryss då, Alexander, biluthyraren på Domodedovo flygplats där vi landade.
Den här matchen då som Mr. Hatch pratade varmt om, 5-0-vinsten mot Saudiarabien, den utspelades ju på Luzhniki-stadion där vi har varit idag.
Mm.
Denna väldigt, får man säga, mäktiga. Vi pratade om Jolo i gårdagens avsnitt, och han beskrev Nya Ullevi 58 som ett betongrymdskepp som hade landat.
Var han först då med? För det känns som att... Fan, pionjär Jolo verkligen. Mm. För det känns som att det är en beskrivning som nästan alltid nämns numera när det är nya arenor, såna här jättebyggen som inte då, lik tidigare när de ofta låg i en stad, att de ligger utsmält någonstans på en fält. Till exempel Allianz Arena i München, den bara är där. Då säger man ofta just att den ligger som ett rymdskepp ute på fältet. Mm. Men detta skrev alltså Jolo redan 58.
Ja, han gjorde det lite återkommande faktiskt när han var på större arenor. Han var rätt fascinerad av det, för att som vi pratade också om förra gången, han var ju lite besatt av att romantisera hur saker var förr, det här intima och det här liksom, att man kom nära saker. Så att i den här vevan när det byggdes lite större saker, och han var även i USA tror jag, han var på Yankee Stadium tror jag, och beskrev också det som att han bara väntade på att det skulle komma några rymdvarelser och föra bort honom och så. Så att han hade det i sig lite grann.
Mm.
Men tillbaka till Luzhniki-stadion.
Mm.
Det är ju inte så, den är ju mer klassisk, det är ju liksom en slags renoverad fasad på en väldigt gammal stad som hette tidigare Leninstad, som nu heter Luzhniki-stad. Jag vet inte varför, jag vet inte vem Luzhniki är.
Lenin står fortfarande staty där, och för er som inte har varit där, vilket väl kanske ändå är de flesta, bara för man ska beskriva lite hur det är där, så det är liksom typiskt pampigt rysk, inte bara på det sättet att själva arenan är väldigt stor, utan att det är nästan som en liten arenastad. Mm. Jag tror att det kan ha varit ett slags center för OS i Moskva 1980.
Mm.
Att det avgjordes tävlingar där i området. För det är liksom grindar, stora grindar man går in i, och sen är det ändå jättelångt till själva arenan dyker upp. Det är liksom ett stort område där det ligger olika väldigt vackra hallar. Det är väl basketarenor och simpalats och sådana grejer. Vilket gör att man känner sig rätt liten när man går omkring där. Mm. Blir faktiskt lite tagen av det.
Ja, verkligen. Nu hittar inte vi det. Vi pratade också om det i det avsnittet som så många hade problem att ladda ner. Men då pratade vi lite grann om incidenten eller tragedin på Luzhniki-stadion.
Mm.
Som tog så många år då innan den blev känd i västvärlden. Och det ska finnas en stor minnesplats någonstans. Och det tycker jag imorgon då, när vi kommer att traska dit med våra kvitteringar, med våra matchbiljetter till Luzhniki-stadion för att se då Tyskland mot Mexiko. Ska vi kanske gå förbi där ändå?
Ja, det tycker jag vi gör.
Tycker du?
Nu kan ju du göra det. Jag var ju på vippen att det inte hade blivit något VM för dig.
Ja, det var svettigt.
Ja, det var, där var, jag såg att du var nervös.
Ja, det gick så jävla bra för dig och Daniel. Ni fick ut era akkrediteringar omedelbart. När jag kommer fram så, we have a problem, mister. Och, ursäkta?
Not in the system, hörde man nämnas.
Not in the system.
Jobbiga ord att höra.
You wait here. Och jag fick sitta där och vänta och fick inga riktiga svar. Efter ett tag så kom en ryss tillbaka. We made a mistake. You're not in the system. Och då tänkte jag, detta är ju kört. Det blev ju inga matcher för mig här.
Då hade du väl ändå dratt till Las Vegas?
Ja, kanske. Ja. Så fick jag ändå den hängd runt min hals. Och det var ändå en liten stor stund i mitt liv. Ha en VM-akkreditering runt halsen. Nu kan jag glida in vad jag vill. Nästan.
Ja.
Och lite grann göra proffstecknet.
Och sen gick du då och hämtade ut din matchbiljett för Tyskland-Mexiko. Medan du kämpade med det här strulet så försökte jag se så mycket jag kunde av Island-Argentina som pågick samtidigt. Argentina imponerar ju sannoliken inte. Det kanske är Islands bragd man bör fokusera på. Men jag tycker det var så himla dåligt tempo. Jag såg hela andra halvlek och jag vet inte vad bollinnehavet slutade på. Om det var sådär 75-15 till slut. Eller ja, passningarna var ju otroligt överlägsen på Argentins sida såklart, men nästan ingen fart alls. Och de skapar faktiskt inte så himla mycket målchanser förutom Messis brända straff i andra halvlek. Tycker inte riktigt man kan, jag såg någon argentinsk gnällkommentar så där att det är svårt att spela mot en köttmur. Men de ska väl klara av en köttmur.
Ja, man tycker det.
Det är för dåligt. Nu kanske de tar sig vidare ändå. Men det ska man veta också att Island har ju haft en hel vår och spelat en massa träningsmatcher 2018 där de inte alls har sett bra ut och släppt in en massa mål. Så det är inte så att de kommer som VMs bästa formlag. Och alla räknar väl nästan med att efter det de gjorde EM att nu tar det slut sådär. Men så fick det ju, ja, han räddade ju den här straffen då, Halldorsson.
Ja.
Det var han som vi gjorde ett samtal med, va?
Exakt.
Om att han är, vad är han är?
Ja, filmare, liksom producent, han har väl hjälpt till att göra lite reklamfilmer just när de gick till EM 2016. Jag tror att han har fått med sig Lasse Lager då på någon typ av reklamfilm. Han har gjort någon musikvideo så där till något isländskt bidrag till Eurovision, tror jag. Men i alla fall så såg jag här då att Bohuslänningen, denna lokaltidning på västkusten i Sverige, var pigga efter denna match där de sätter rubriken Islands målvakt hjälte mot Argentina har bott i Lysekil.
Det är bra lokalvinkel.
Det får man ändå säga, det är pikt alltså. Och vi vet ju att det finns en historia där.
Ja, jag tror att om det var GT den gången eller någon annan tidning som faktiskt uppmärksammade detta redan under EM för 2 år sedan. Att här finns det västsvenska rötter att berätta om. Hans pappa, Hannes Halldorsson, fick något fiskerijobb. Någon industri och flyttade helt enkelt till Lysekil och jag vet inte om han tillbringade ett år där, Hannes, men han var 16 och bodde och spelade fotboll och då kom jag ihåg att jag läste någon artikel i, det var nog P4 Väst tror jag. Den var så härligt lokal för de hade lite citat med honom då. Han hade skrivit ett mejl, jag vet inte om detta kanske var mitt under brinnande EM, att han tog sig tid för det. Det var ju väldigt fint i så fall. Men att han ville särskilt berömma sin lärare Mårten, som han gillade, inget efternamn på Mårten. Utan så här, tanken är då att de som läser det i Lysekil vet, ja, Mårten, ja, just det. Vilket man blir glad av. Lysekil representerar ju även på VM då i form av Marcus Vulkan, som är därifrån. Och som fick se en riktig höjda match. Jag tror han var på Spanien-Portugal.
Ja, precis. Och det kan vara så om bohuslänningen.se, som är denna sajt, om man vill läsa den artikel som är lite tips då. Om de är riktigt på tårna, om det är så att Sebastian Larsson knorrar in en frispark på måndag mot Sydkorea, så kan de köra också en vinkel där att Lysekils-profilen Sebastian Larsson, eller Lysekils-profil sänker Sydkorea i premiären.
Och varför är han Lysekils?
Han har sommarställe.
Ah, okay.
Utanför Lysekil. Är du, Johan, nu känner jag att ögonlocken snart trillar ner. Det har varit en jävligt lång dag med många saker som har fixats och trixats. Jag kan knappt prata längre, så trött jag är. Och vi tittar på tvn här, det är 20 minuter spelat mellan Kroatien och Nigeria, fortfarande 0-0.
Jag hoppas hinna se lite grann. Jag har tänkt att samla lite mer intryck och några andra spaningar i vår VM-dagbok.
Ja, bloggen ligger på dig idag.
Ja, det gör den. Och den ska jag baxa mål här innan vi säger godnatt. För imorgon vill vi vara pigga till vår första VM-match på plats, Tyskland-Mexiko. Och vi är tillbaka med ny podd såklart. Kommer vara lite oregelbundet när den kommer ut. Ibland känner vi att vi vill spela in inför någonting, ibland efter och ibland får vi helt enkelt spela in när vi kan. För det kommer bli ännu mer hektiska dagar än vad det här har varit. Men det känns skitkul att ni är med allihop. Och ni kanske inte har precis lika mycket för att mejla som vanligt, för vi kommer att vara lite sporadiska med mejlkollen, men det får man såklart gärna göra. Det är fortfarande podcast@offside.org som gäller i så fall. Men därmed så säger vi väl godnatt från Moskva för idag.
Ja, det säger vi. Ska vi avsluta med en liten trudelut från keyboarden? Du har inte avbrutit mig så många gånger, Johan. Jag tycker att du borde kunna gjort det fler gånger. Jag tycker inte alls att du varit på topp idag.
Att du inte har levererat? Nej. Ja, då går vi ut med den då lite här då. Ha det så bra, så hörs vi imorgon igen.
Hej på er!
Hej!